Hallå alla lyssnare och hjärtligt välkomna till säsong 5 av Insikter från utsikter, en podd du mår bra av. Jag har längtat nästan ihjäl mig. Jag tycker det här är så kul att få träffa massa intressanta människor och sitta med dem ibland i ett par timmar och bara ösa på med nyfikna frågor. I love it. Jag hoppas också ni ska njuta av detta. I första avsnittet är det Louise Hofsten och jag fick sitta i hennes friggebod. Eller hennes kyrka som hon sa. Jag tror vi kör igång direkt. För jag är sugen på att höra hur det här blev. Hon är bland de mest folkkära sångerskor i hela vårt land. Med sin något kaxiga ton, med sköna gitarriff och med sitt bluesiga munspel har hon många gånger tagit oss med storm. Men hur hamnade hon i musiken? Hon skulle bli skådis. Är det rent av musiken som har valt Louise? Varför finns det skuldkänslor i att inte vara utbildad? Och hur accepterar man en kronisk sjukdom som hela tiden blir lite värre? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, ett heligt rum.
Men jag älskar det här rummet. Jag känner, det här är min kyrka. Jag kallar det för min kyrka.
Ja.
Och här har mina...
Gör du din musik här?
Nej, jag tänker. Jag har munspelslektioner. Ja. Det här är ett övningsrum. Min man är också frilansande skådespelare. Så att han brukar låna min friggebod för att repetera texter och sånt.
Det är grymt.
Ja, det är det.
Och att jag... Malte från Kiel får sitta i Louise Hofstens friggebod. Du anar inte vad lyxigt det känns.
Ja, men vad härligt. Vad skönt. Du förstår att det här är ett heligt rum.
Ja,
liksom.
Ja.
Det här är ett heligt rum.
Det känns från början. Nu sätter jag på mig bara hörlurarna så jag ser att vi...
Och det är inte alla som får komma in här, ska du veta. Jag är väldigt selektiv noga så här.
Ja, det är ju saker och ting ännu lyxigare.
Ja, så känner du utvald.
Det gör jag.
Ja. Har vi börjat?
Ja, det kan vi ha gjort. Kära lyssnare, välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter. Och idag har jag en så lyxig utsikt som ni anar inte. Jag har fått access, tillgång. Dörren har öppnats för mig till Louise Hofstens friggebod. Så här sitter jag och Louise Hofsten i hennes friggebod. Och vad var det du sa att du gjorde här? Du gör inte musik här?
Nej, eller det beror på hur man ser på det. Men jag skriver inte eller komponerar inte här. Utan jag har lektioner, munspelslektioner. Och så har jag med en friggebod till att bara sitta och tänka.
Mm. Vad tänker du då?
Ja, vad tänker jag då? Ja, det beror på var jag är i livet just då.
Är det lite meditativt?
Ja, faktiskt så är det.
Ja.
Det är det.
Trevligt. Jag tänkte att vi skulle börja med så här hård fakta. Du vet, sån här faktaruta.
Ja, kör.
Ja. Först bara lite temperatur på dagen. Hur mår du?
Jag mår skitbra, rent ut sagt.
Och vad beror det på?
Det beror på jag bara känner mig lycklig och glad och känner att jag är i ett bra läge i livet. Jag är nykär i min make som jag har varit gift med i nästan 20 år. Det har blivit så under pandemin liksom. Jag har blivit förälskad igen liksom, i samma make.
Jag tror pandemin är så, antingen så blir det så eller så blir det åt tvärtom. Andra hållet.
Ja, precis. Ja. Ja, det här blir nu att komma in i en ny förälskelsestadie igen. Ja, det är härligt. Underbart.
Grattis.
Tack! 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 Ja.
Okej. Fullständigt namn.
Anna Louise Hofsten.
Ålder?
Jag är, fan jag glömmer alltid bort hur gammal jag är. Jag tror jag är 56 ska jag bli.
Mm.
6 september, ja.
Det är snart ju.
Ja, jag vet. Mm. Jag vet.
Bor?
Jag bor i Enskede gård.
Civilstånd?
Jag är gift.
Familj?
Familj, min make och min son. Och min makes dotter sedan tidigare äktenskap.
Yrke?
Yrke, jag är artist, sångerska, musiker.
Hobby?
Hobby. Det är precis det jag jobbar med.
Mm. Så säger nästan alla artister.
Ja.
Så man har inte tid med någon hobby?
Nej, Så är det.
Ja. Du mediterar lite i din friggebod. Kan man kalla det för hobby?
Nej. Du är ute efter att jag ska säga en
nej,
hobby.
Har man ingen sån? Det är ju ett svar också.
Det där växlar ju. Just den här sommaren har min hobby varit öl.
Vilken härlig hobby.
Ja, mikrobryggerier. Jag har aldrig varit någon öldrickare. Men nu när jag har varit runt och spelat lite så har det varit lite kul. Jag och min gitarrist som jag spelar med. Vi tycker det är lite kul att intressera oss för mikrobryggerier och ölsorter på olika ställen som vi kommer till. Så det är vår lilla bisyssla när vi är ute och spelar. Öl.
Äter helst?
Jag älskar mat. Det kan också variera. Men jag följer tallriksmodellen så att säga.
Mm. Just det. Mycket grönsaker.
Ja.
Ja.
Men jag äter kött och jag äter fisk.
Mm. Dricker helst?
Jag dricker helst öl. Ja. Fast det är inte egentligen. Helst vill jag dricka champagne. Champagne eller vatten.
Ja.
Ja.
Ja, champagne är stilfullt.
Ja, eller hur?
Ja.
Ja. Men allt växlar liksom.
Mm, okej.
Mm. Beror på om det är gratis eller inte.
När är det gratis?
Ja, du. När är det gratis? När man går på fest.
Ja.
Och någon serverar.
Men du, blir du mycket bjuden när du är på spelningar och så?
Och så är bjuden på spelningar?
Nej, när du är på spelningar blir det mycket bjudöl och alltså kom hit till mitt mikrobryggeri och smaka. Och...
Jag är ganska smart, vet du, när man kommer till nya ställen. Så, okay. Så lyckas jag på något vis fjäska in mig hos människor som jobbar med öl just eller olika sorter. Så det är lite kul. Alltså.
Och när folk hör en sån här podd och får reda på att du gillar det så kanske det är ännu roligare.
Precis, gäller att göra reklam för sig själv.
Mm, smart. Du är smart.
Ja, eller hur? Ja. Jag säger det. Jag är jävligt smart.
Ja. Mm. Favoritinstrument?
Munspel.
Mm. Okej, snyggt. Vi stänger faktarutan. Jag tänkte vi skulle ta en liten sån här timeline. Få starta i Linköping där du är uppvuxen.
Jajamän.
Har du alltid... Jag vet ju att du någonstans hade en dröm att bli skådis.
Det hade jag.
Ja.
Tills jag träffade en skådis och gifte mig med honom. Då kände jag bara, nej, det vill jag inte bli.
När träffade du honom?
Jag träffade honom på en gala i Malmö på Fjällisgalan. Och jag kommer inte ihåg vilket år det var nu. Men det var några år sedan som sagt. Va? Det kanske var 24 år sedan.
Men jag tänker, det här var ju tidiga drömmar i tonåren för dig.
Ja, det var det. Men jag tror inte kanske att det var just skådespelaryrket som var grejen. Tror jag. Och nu när jag ser min man, hur han jobbar och det slitet. Liksom.
Mm.
Och jag tror mer att det var förälskelse till scenen.
Ah.
Det här synas, höras, jag finns.
Ja. Var du sån i skolan också, att du tog plats?
Oh ja,
mm.
Så var det. Det var jag som hade naturligtvis roliga timmen. Men jag tror att det är många som säger det. Jag vet att Björn Schiff säger det, samma sak. Liksom.
Samma här.
Du också, ja du vet. Mm. Du vet hur det är.
Mm. Det är ju jättebra träning.
Ja,
mm.
Visst är det det.
För du sökte scenskolan?
Ja, det gjorde jag. Ja. Malmö scenskola sökte jag. Och jag kom ganska långt, men jag kom inte ända fram då.
Nej, och hur tog du det?
Jag tog det bra. För jag hade en musikkarriär på gång då.
Jaha, det hade liksom börjat bubbla, ja.
Ja, det hade det. Och jag hade kommit in på tv också. Jag fick erbjudande. Jag menar, jag var med och sjöng tillsammans med min älskade pappa.
Mm.
För att han var kapellmästare i ett tv-program, Café Norrköping.
Ah.
Och då frågade producenten om inte han kunde ta med sin dotter dit på något program. Så det var min debut i tv.
Hur gammal var du då?
Jag var 18 år.
Ja.
Mm.
Mm.
Och genom det så fick jag också kontakt med folk inom tv då, som ville fråga om jag ville vara med och göra ett tv-program. Så de engagerade mig för det tv-programmet.
Vad heter det?
Det hette In i det sista. Det var också humorprogram. Och det skulle vara med en komiker också. En vad heter det? Imitatör.
Ja.
Som heter Jörgen Mörnbäck.
Ja, ja. Mm.
Ja, du vet vem det är.
Ja, ja.
Ja, Så Jörgen och jag är jättebra vänner än idag.
Mm. Så han är att, duktig pianist också.
Han är skitbra också. Han är bra på mycket.
Ja.
Och jäkligt bra imitatör.
Ja, verkligen.
Så jag fick lära mig väldigt mycket av honom.
Mm. Ja, för när man har, liksom läser på om dig så kommer ju ändå frågan om det är du som har valt musiken eller om musiken valde dig.
Det där är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. Det var så här självklart. Men grejen är att det här med sången, om jag får backa till det.
Absolut.
Sången. För att min pappa hörde ju att jag hade en sångröst. Det vill säga, för honom är det viktigt att man sjunger rent.
Mm.
Och pappa hörde att när jag sjöng, så sjöng jag rent. Och då fick jag liksom godkänt att vara med honom när han spelade. Men jag vet att min mamma älskar ju att sjunga. Hon älskade att sjunga. Hon är från Jämtland.
Mm.
Och hon älskade snapsvisor. Det handlade inte om spriten i första hand, utan det var det roliga visor att sjunga. Hon tyckte om visor överhuvudtaget med bra texter. Det var hon som hörde Cornelis Vreeswijk första gången och sa wow. Och sa till min pappa då att honom måste du engagera. Cornelis Vreeswijk, han sitter där i hörnet.
Just det.
Ja.
Och det var lite grann för hans ögon också, va? Var det inte så?
Ja. Självklart.
Ja.
Alla kvinnor älskar hans.
Ja, faktiskt.
Ja. Nej, men det var mycket det. Och sen med sången. Men det var ju liksom ingenting jag sökte. Det är klart att jag tyckte det var roligt att sjunga. Och jag fick ju bra betyg i musik i skolan och sådär.
Mm.
Oj, nu tappar jag bort mig här.
Nej, men vi pratade om det här, om musiken hade valt dig eller om du valde musiken. Hade du någon chans att komma undan, tänker jag? För det, pappa spelar, vad är det för instrument?
Han spelar trumpet på piano.
Så är det, ja. Och gjort massa musik.
Oja. Men grejen är att jag har ju varit så lat, liksom. Så att jag har ju inte gått i någon pedagogisk... har ingen pedagogisk eller någon utbildning, sådär.
Nej. Du har lärt dig ändå?
Ja.
Mm.
Jag är autodidakt, som min pappa säger.
Mm. Finns det någon skämskudde på det, att du inte är utbildad, tänker du? Eller vad?
Jag är grymt bildningskomplex.
För att?
Därför att jag har ingen utbildning. Jag har 2-årigt gymnasium, liksom.
Ja.
Och 1 år i USA som jag gick också.
Men samtidigt har du ju en fantastisk karriär.
Ja, jag är... Ja, det har jag.
Ja.
Och det... när jag tittar tillbaks...
Så varför behöver du be om ursäkt då, tänker du?
Ja, nej, men jag tycker ändå man ska ha en utbildning. Liksom. Speciellt nu i coronatider.
Ja, ja.
Liksom, då vill man kunna ha en utbildning, ett diplom att ståta med. En pass, en stämpel i passet.
Vad ska du ha med det till då, tänker du?
Ja, det säger min man också. Vad fan ska du med det till?
Ja, och vad svarar du då?
Jag vet inte.
Nej.
Men det är kul att lära sig.
Jo, absolut.
Jag älskar att lära mig saker.
Nej, men jag har ju fler kompisar som är jätteduktiga musiker som kanske inte är utbildade musiker. Och då är det... Då ska man liksom... Nej, men jag bara fuskar. Folk som säger att de bara fuskar, då brukar jag vara skitbra.
Ja.
Och vad är det som gör att det är så viktigt med en utbildning, tänker jag då, om man ändå är spelar skiten ur alla andra?
Mm. Ja, det gör jag inte. Men,
ja, du sjunger ju skiten nu.
Jag sjunger och jag... Ja, vad fan ska jag säga? Jag är väldigt glad. Jag sökte ju scenskolan också för jag tänkte att det kunde vara bra med en utbildning.
Mm.
Tryggt och bra, tänkte jag. Ja, jag skrattar därför att det är allt annat än tryggt och bra.
Ja.
Men... Ja, jag är väldigt tacksam i alla fall. Det har gått bra ändå.
Ja, verkligen.
Ja.
Och du börjar ju lite brutalt, kan jag tycka, med någonting, en punkband som heter Mer kött.
Japp, så är det.
Ja.
En kort, jag bara gästade där.
Jo, och sen vidare in i en grupp som heter Dysenteri.
Ja, Dysenteri.
Mm. Och vet man inte vad det är, så kan vi förklara för lyssnarna att det är tarmsjukdom.
Ja.
Med massa jobbig diarré.
Ja, just det.
Ja, hur tänkte ni där?
Jag vet inte, jag tror inte vi tänkte. Liksom. Tyckte det var ett coolt namn. Liksom.
Ja, med Z till och med.
Ja, precis, exakt. Mm. Och så hade jag lakristuttarna också, om vi ändå ska prata om gruppnamn.
Det har jag missat.
Nej, jag har inte gjort research
tillräckligt. Nej, lakristuttarna
hade jag velat hitta. Alltså Mer kött, Dysenteri och lakristuttarna.
Mm. Vilken start.
Ja, eller hur?
För sen så började du göra solalbum.
Jag spelade med Sky High först.
Just det. Mm.
Sky High får du inte glömma.
Nej, de kommer ihåg att jag har läst på.
Ja. Mm. Ja, det är bra.
Men sen så gjorde du ett par solalbum och så brakade det loss 1993, va?
Mm.
Med Rhythm and Blonde.
Just det, precis.
Ja. Tvivlar du någon gång på dig själv innan du slog igenom?
Ja.
Ja.
Jag tvivlar varje dag, snälla.
Fortsatt?
Ja, gud. Ja. Det går inte en dag utan att jag tvivlar.
Mm. Och vad ligger det tvivlet i?
Därför att man har så här komplex. Man tycker man inte är tillräckligt bra. Alla andra är mycket bättre.
Ja, snart kommer de på dig att du inte kan.
Ja, precis. Ja, snart avslöjar de bluffen.
Mm.
Mm.
Den där känslan delar du med de allra flesta?
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja. Och även de här som är alltså erkända rikskändisar. Det där är så märkligt.
Men det kanske är ett bra sätt också att hålla sig på fötter.
Ja, kan vara det.
Ja, hålla sig liksom.
Så länge det inte blir att man blir deprimerad av det?
Nej, det är inget bra.
Nej, du ser inte så deppig ut.
Nej, jag är jätteglad idag. Alltså. Ja. Jag är skitglad.
Jag kom på en bra dag.
Ja.
Nej, du kanske, jag har en känsla av att du ofta är på ganska bra humör.
Ja, men jag har dåliga dagar också, ska du veta.
Jo, det har väl de flesta.
Så att du hade väldigt tur att komma just idag.
Ja, perfekt.
Absolut.
Nu backar jag lite grann, för du har ju faktiskt varit lite skådis. Du spelar sångerska i filmen 1939.
Ja, men det var inte så mycket skådespelarjobb. Jag var ju där som sångerska, sagt. Va? Men den filmen... jag tänkte väl inte så mycket på det just då när jag var med där. Men det var kul när jag tittade i backspegeln. Så.
Mm.
Att det är lite häftigt att få vara med där också.
Mm. Och låten, hette den Det var sommar för länge sedan?
Nej, det hette den inte.
Utan det är en strof i låten som är så?
Ja.
Vad heter låten då?
1939.
Jaha, den hette så?
Mm.
Mm-hmm. Jag trodde albumet hette det.
Nej.
Nej.
Nej. Nej.
Ja, otroligt fin låt.
Ja, det är det. Vår kärlek var allt för skör. En gång när det åter ljusnar. Det är en sån här riktig evergreen som Anders Berglund skapade.
Mm. Och lite ifrån rock'n'roll hållet också. Alltså, du är mer känd som rock- och blues-tjej. Ja. Rätta mig om jag har fel.
Nej, det är så.
Och den låten är ju mer en klassisk...
Ja, den klassiska evergreen. Så.
Mm.
Mer min pappas musik, så att säga.
Ja. Du nämner din pappa rätt ofta, Gunnar.
Ja.
Och mamma Marianne.
Mm.
Du måste berätta för lyssnare hur de träffades. Jag tyckte det var en helt fantastisk händelse.
Ja, men det är det. Det är det är vackert.
Berätta.
Det är vackert. Ja, pappa var ju musiker och han spelade i Linköping på massa fester och sådär, eller på tillställningar. Och en gång när han spelade där med sitt band så såg han en väldigt vacker kvinna. Och som musiker så dansar man ju inte, men då ställde han ner sin trumpet på marken och gick ner och bjöd upp henne. Och det visade sig skulle bli min mamma.
Mm.
Så är det.
Det är magiskt.
Ja, men det är det.
Ja. Hade han någon gång innan gjort samma sak? Ställt ner trumpeten och gått ut och dansa?
Nej, aldrig.
Det hände en gång. Han fick napp.
Ja, direkt. Oh ja. Men det är så vackert, det är så fint.
Ja. Jag vet inte om jag läste det eller om jag hörde det i någon podd med dig. Men jag tyckte vilken romantisk händelse.
Men det är vackert.
Ja.
Oh ja. Så är det.
Mm.
Mm.
Vi var på Rhythm and Blonde. Sen följde ett album till. Vad heter det?
Då är det Six.
Just det.
Mm.
Men efter de två albumen, har du behövt att söka jobb då? Det känns som att det borde ha rullat på.
Det har rullat på hela tiden. Jag har varit väldigt lyckligt lottad. Så. Så är det bra. Men jag är så glad för att... pappa har varit en väldigt bra mentor för mig. Han är ingen lärare, men han är mentor bra. Men han har också alltid sagt att lägg inte alla äggen i samma korg. Liksom. Han menar att vara bred, att prova olika musikstilar, låste inte bara till en grej.
Mm.
Prova, gör olika saker. Och de har jättebra råd.
Ja, och vilka saker upplever du att du har gjort?
Jag brukar egentligen kalla mig själv sångerska. Jag är sångerska och munspelare. Men att... sångare och musiker, munspelare. Men att jag... jag är ju uppvuxen i pappas skivaffärer. Där fick jag också väldigt mycket skolning från skivaffärerna. Jag har ju lärt mig att lyssna till väldigt mycket olika sorters musik. Och sen så fastnade jag mycket för bluesmusiken av olika anledningar. Därför att jag kände en frihet i det. Och sen att musik... Ja, generellt så kan man säga att jag gillar musik som inte är för perfekt. Det tycker jag, det måste skava någonstans.
Lite skitigt.
Ja, det måste för att tilltala människa skava lite.
Ja.
Ja.
För när man lyssnar på dina låtar så är det ju väldigt sköna harmisar.
Ja.
Du leker ju mycket med att, i alla fall överraskar du mig ofta.
Ja, men vad kul, vad glad jag blir att du säger det. Men jag tycker jag hittar ju liksom också själva bluesen även i folkmusiken till exempel. För mig är det samma sak i stort sett. Och jag brukar, jag vill inte låsa mig till någon speciell genre. Och pappa då sa också det. Lås det inte. Lås det inte. Gör olika saker.
Ja. Och karriären i Sverige har du inte varit något fel på alls.
Nej.
Har du haft en önskan utomlands?
Ja.
Ja.
Hur... Jag ville till USA.
Ja.
Och som jag jobbade för och för att komma dit och vad spela. Hände? Ja, vad hände? Jag blev sjuk så att det var inget på då att gå vidare med USA-karriären. Jag var så nära. Jag var så nära att kunna släppa det. Men så här i efterhand så kände jag så här, det var det bästa som kunde hända att jag inte kom vidare till USA.
För att
jag hade inte orkat att spela samma mina gamla låtar igen då i USA. Och det är väldigt tufft att jobba i USA. Och du måste ju liksom ta varje stat där för att också bygga dig en publik. Nej, jag hade gått under.
Okej, okay. Så du var lite besviken då men ganska nöjd nu?
Ja,
Då
var jag jätteledsen men inte nu.
Jag har läst att det gick ganska bra i Tyskland ett tag.
Nej.
Nej, då läste jag inte det.
Nej, på sätt och vis, jag skulle till Tyskland. Jag var där och gjorde ett tv-program.
Okej.
Okay. Så långt har du rätt.
Ja.
Men Tyskland var väl inget land som jag strävar efter. Men jag var där i alla fall och gjorde var med i ett tv-program. Ja, det var min utlandskarriär liksom. Det och Polen om man säger. Men det var händelser, det var ja, tillfällen liksom, enstaka tillfällen, men det var ingenting att bygga karriär på så att säga.
Okej.
Okay. Och jag gillar inte tysk mat.
Körv. Ja.
Nej, det är inte min grej.
Nej, det är bättre att åka till Kiel och käka dumplings. Ja,
mycket bättre.
Ja. Jag brukar passa på i min podd att göra reklam för dumplings i Kiel.
Ja, men de är bara bäst. Ja. De är bara bäst.
Jag kommer ihåg, du var i Kiel och spelade på Kiel Arena fullsatt. Och du gjorde jättefin reklam för Tjöj.
Ja.
Och han hade att göra sen, kan jag säga.
Gud, vad glad jag blev.
Folk vallfärdade dit.
Jag är så glad, därför att det var det bästa stället, bästa dumplings jag ätit i mitt liv.
Mm.
Så det är värt att åka dit, till Kiel, bara för det.
Mitt på Storgatan.
Jajamän.
Mitt emot PKs parkering.
Aha.
Dumplings i Kiel. Mm. Ja. Han heter Chayu.
Ja. Men vad kul då, att jag lyckades göra lite reklam för honom. För att jag står för det, för jag tycker det är skitbra. Det är så gott
också. Ja, jag håller med dig. Det är liksom ett hål i väggen man går in i och sen så är det världsmat.
Ja, visst är det. Skitbra. Fan vad kul att höra det.
Gå dit, säger
jag. Ja, precis, exakt. Gå dit.
Ja.
Värt att åka till Kiel för. Helt klart.
Vad var det du sa?
Jag har i min podd en avdelning som heter Du har sagt.
Mm-hmm.
Så nu har jag lite rätt på lite citat av Louise Hofsten.
Nu blir jag nervös.
Ja. Vad har jag hittat?
Vad har du hittat? Nu tar på glasögonen också.
Annars ser jag ju ingenting.
Nej, det går inte. Hur kommer det sig att alla värmlänningar är så trevliga? Vad är det? Är det dialekten eller? Va?
Jag vet faktiskt inte.
Men du pratar inte grov.
Nej, det är inte.
Nej, det är lite mer sofistikerad. Man hör... Det är som jag talar inte grov östgötska.
Nej.
Jag har lite mer Tage Danielsson-ish, så att säga. Så lite finare östgötska.
Ja, jag tycker du pratar otroligt fint.
Ja.
Ska jag ge svar på det, tänker du? På
ja,
varför värmlänning? Jag tror ju någonstans att det där är ett självspelande piano.
Mm.
Att man har fått för sig att vi värmlänningar är trevliga.
Ja.
Och då blir vi trevliga.
Ja, okej. Okay. Ja, men det, jag köper
och,
det.
Ja,
jag köper
och det. Sen så tror jag också, det här är min bild då, att kanske grovt uttryck, men det är inte så skitnödigt
i Värmland?
Nej. Vi bjussar gärna på att vi är lite boniga.
Ja.
Bara titta på Ulf Malmros alla filmer. Vi framstår ju som totalt idioter och vi älskar ju det.
Men det är ju som östgötar också. Så att vi sitter ju egentligen i samma båt här.
Mm.
Vem tar en östgöte på seriöst, liksom på allvar?
Jag!
Ja, du! Ja, men alla bara skrattar liksom.
Ja. Ja, men det finns ju någon komik i eran dialekt och Anders Ankan använder den fullt ut.
Precis, ju. Exakt. Ja, jävlar. Har du hört hans sommarprogram?
Jajamän. Fantastiskt roligt.
Men han nu utnyttjar sin dialekt alltså, till fullo.
Ja, men det finns ju...
Och det gör jag också.
Ja. Använder du nu liksom komik på scen?
Jag vet inte om det blir någon komik. Ja, så fort jag pratar östgötska, då blir det komik.
Ja, det blir plötsligt. Kul.
Ja. Så här, lättköpt liksom.
Mm.
Ja.
Ja, dialekt är kul.
Ja.
Okej, du har sagt pappa hade 2,5 musikaffär.
Ja.
Den fastnade för jag fick ju för mig att det var Speldosan och Skivcity.
Ja.
Men du påsatte 2,5, kan du utveckla?
Ja, det är det. Han hade en radio- och tv-affär också. Och han sålde också skivspelare och sådana saker.
Mm.
Och så lite skivor också i ett hörn.
Driftig?
Ja, han var grymt driftig på min pappa.
Ja.
Han Anders jobbade Ankan. jämt.
Anders Ankan sa i en intervju att han var rädd för din pappa.
Va?
Ja.
Pappa som var världens snällaste. Men möjligt kanske att han hade respekt för honom för att han skällde ut folk om de inte valde att köpa rätt musik.
Där har du det.
Ja.
Mm, det var därför han var livrädd.
Ja, precis. Mm, så.
Okej. Hur ska det bli nya artister när det inte finns roliga timmen?
Förlåt, säg det där igen.
Hur ska det bli nya artister när det inte finns roliga timmen?
Har jag sagt det?
Ja.
Hmm. Hur tänkte jag då?
Nej, men det, alltså, roliga timmen finns ju inte längre.
Som... Ja, men det är synd.
Ja, och då kommer jag att du reflekterar över det. Hur...
Ja.
Eftersom jag tror du pratade om Björn Skifs också.
Ja.
Och dig och många av artisterna.
Precis,
som,
exakt.
Att man har övat sig där.
Ja. Ja, men det var så. Mm. Visst var det det. Och så finns det inga skivaffärer längre.
Nej, inte så många.
Nej. Så att det är också sorgligt. Mm. Ingen roliga timmen, inga skivaffärer. Hur fan ska det bli nya artister då? Svårt.
Mm.
Svårt.
Idol.
Nej. Jag tycker synd om dem.
Mm. Det är tufft det med att bli utrustad. Utrustad, ska jag säga.
Nej, det är en grym tävling.
Ja.
Det är inte snällt. Jag ska inte säga bara såga Idol och så. Det är säkert mycket bra saker där också. Många tycker att det är jättebra skola, om man säger. Men det är grymt.
Jag börjar få ångest för den dagen Adrian ska flytta hemifrån. Alltså din son.
Ja.
Mm.
Men han har sagt att han vill aldrig flytta hemifrån. Han är så bra hemma. Han är så bortskämd.
Hur
är
gammal är han nu?
Han är snart 18 år.
Ja.
Ja. Nej, han är så bra hemma. Så han säger det själv att han vill inte flytta hemifrån. Så jag behöver inte oroa mig.
Mm. Mm. Vad tror du om det då?
Ja du, någon gång måste jag sparka ut honom.
Ja.
Så, nej, men vi har en underbar son. Vi är väldigt glada. Vi är väldigt glada.
Vad ligger oron i när han flyttar, tänker du?
Han kommer ju sakna honom.
Mm.
Ja. Älskar ju honom.
Ja.
Han saknar honom.
Men kan inte det vara något positivt?
Jo, det är klart det.
Ja.
Jo, det är det.
Nu ler hela Louise, kan jag säga till lyssnarna. Jag följer dig på Facebook också. Du lägger ut mycket på Adrian. Man märker att du är jättestolt.
Ja, jag är det. Mm. Jag är det.
Vad ska han bli?
Han? Han har sagt att han ska inte bli skådis och han ska inte bli musiker.
Har han talang?
Han har massa talang, men han har valt en annan väg.
Okay.
Han är klättrare. Han älskar att klättra, bouldering och sen klättra berg. Han är riktigt duktig, måste jag skryta om.
Mm.
Och sen så älskar han MC. Han gillar, han har börjat precis på ett MC-gymnasium.
Oj!
Så det här mecka motorcyklar, köra motorcykel, det är hans grej liksom. Mm. Teknik, han är mer teknikkille.
Den här friggeboden kanske snart är en MC-meck?
Nej, han får vara i källaren, i garaget.
Ah, okej.
Okay. Ja. Mm. Så här får han inte vara.
I din kyrka kommer ingen MC in?
Nej. Men det är klart att han har begåvning. Men det är som jag har sagt till honom. Jag försökte genom lektion. Också titta sånglektion. För jag vet ju att han har en talang. Men man måste jobba med rösten. Liksom.
Mm.
Så att jag försöker forska och få honom att sjunga. Bara för att han är bra.
Mm.
Han kan ta tillbaka. Men vad han gör däremot är att han är väldigt bra dubbare. Han har dubbat tecknad film eller film sedan han var 6 år.
Mm.
På hans pappa och han dubbar också. Ah, så han har fått honom in på den biten också.
Kul ju. Yeah.
Så han har jobbat hårt sedan han var 6 år. Det är bra tycker jag.
Kanske han tjänar ihop pengar till en bra MC. Nästa citat.
Ja.
Ångest efter produktioner kan leda till snapsvisor på ålderdomshemmet.
Har jag sagt det?
Ja.
Vad menar jag med det?
Ja, det var ju det jag tänkte jag skulle få svar på.
Du, jag vet inte vad jag menar med det.
Okej, nej, men jag tror att om jag tolkar det rätt, det var att när du gjort en skiva eller varit ute på turné och det tar slut så blir det som tomrum.
Det blir det.
Och då har du vid några tillfällen, vad jag förstod, åkt ut till ålderdomshem. Och sjunger snapsvisor.
Jo, det gjorde jag faktiskt. För jag har en väldigt god väninna som jag kallar min soul sister. Hon jobbar på äldreboende. Och hon frågade mig om inte jag kunde komma dit och sjunga snapsvisor med åldringarna. Och bara där och vara där.
Är det ett arv ifrån din mor? Det med snapsvisor?
Absolut.
Ja.
Jag kallar det för min sångutbildning. Och det har ju gjort också att jag har fått en annan väninna som är också snapsvise tokig. Mm-hmm. Så vi har gjort en egen föreställning som heter The Snaps Experience. Då vi sjunger snapsvisor och berättar också om visorna. Och det är skitkul.
Dricker ni snaps också då eller är det bara snapsvisor?
Nej, det går inte.
Nej,
det
går då tappar inte. Man fokus.
Ja, absolut, det går inte.
Nej.
Vi kanske tar bara en doppa tungan bara för att kolla.
För att få stämningen.
Ja, exakt.
Mm.
Men vi dricker inte.
Nej.
Vi dricker inte, Tina eller jag.
Mm. Mm. Ja, vem är din väninna som är ute? Tina?
Tina Alin heter hon.
Ja.
Jätteduktig musiker.
Ja, men pianisten.
Ja,
pianist
och munspelare.
Ja, hon är också munspel.
Ja, hon spelar kromatiskt munspel. Du ser oss där på affischen här i friggeboden.
Ja, där är ni ju.
Ja, där är vi. Och hon som håller i skärgårdsturnén här.
Mm.
Mm.
Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället, för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. Åk dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. När man har läst om dig så blir man ju intresserad av olika saker.
Ja.
Du får säga till om du behöver ta en paus eller...
Nej, det är lugnt.
Känns det gött?
Ja, absolut. Nu är vi inne i ett flow här nu. Så
ja, precis. Mm. Ja, men, när man lyssnar på din musik så är den ganska gitarrbaserad.
Mm.
Och då tänkte jag, hur gör du när du skriver musik? Är det, sitter du med gitarr eller sitter du med någon musiker? Eller
hur det kan vara både och. Ja. Men det här under coronatiden, det har varit intressant. Nu har jag gjort en ny platta som kommer i slutet av året. Och nu har vi skrivit på ett annorlunda sätt. Jag har skrivit ihop med en gitarrist som är i mitt band då, mm. Johan Glössner. Och då har vi suttit via FaceTime och gjort låtar.
Så speciellt?
Ja, mycket speciellt.
Ja. Men det har gett resultat, ser jag.
Jajamän! En skitbra platta, jag är jättestolt över den. Jag satt och lyssnade på inspelningen nu igår faktiskt. Jag känner
mig... När släpper du den?
Slutet av året, eller början på nästa år. Men i alla fall, jag kommer kanske släppa lite singlar under hösten först.
Vad heter albumet?
Crossing the Border heter den.
Mm.
Så den är på engelska då.
Ja, du gör ju mycket låtar på engelska. Och du skriver texterna?
Ja,
mm.
Men det är både på engelska och svenska så att säga. Men nu blev det på engelska igen då.
Mm. Vad trivs du bäst med?
Jag tycker nog bäst om engelska faktiskt. Men jag tycker om, just för rockmusik tycker jag engelska är osagbart språk.
Ja, det är lite mustigare.
Ja, det är det. Ja. Det är det.
Mm, jag håller med dig.
Ja.
Nu gör ju inte du bara musik.
Nej.
Du har ju skrivit en bok också.
Ja, två.
Två som är?
Två.
Jag har fastnat för den här En näve grus.
Ja, just det. Det är bok nummer två.
Mm.
Mm. Ja.
Det är någon pilgrimsfärd du gör.
Ja, just det.
Kan du inte berätta?
Min pilgrimsfärd, ja. Jag var inne i en av mina depressioner igen då, så jag mådde inte så bra då. Men att, och det var väldigt rörigt i mitt liv överhuvudtaget. Och,
vart är vi nu i tid?
Gud, jag tappar bort tiden. Låt mig få säga bara,
ja.
Pilgrimsfärd, hur jag hamnade där, är att jag hade pratat om min kyrka, alltså min friggebod, som jag kallar för min kyrka.
Där vi sitter nu?
Ja,
mm.
Och det hade en pilgrimspräst från Vadstena snappat upp. Så han tyckte det var spännande, så han ville bjuda in mig till Vadstena för att prata där hos honom. Men det var väldigt roligt, det var väldigt kul. Och han är en underbar präst, jag tycker om honom jättemycket. Och så han är också en komiker egentligen. Jag sa det till honom, du borde bli ståuppkomiker, så du är väldigt rolig. Så att, ja. Nej, men han var skön, men han är ju väldigt, det är allvar också. Men att han var bra, jag tycker om honom.
Mm. Men boken, vad handlar den om?
Boken?
Ja. En näve grus.
Ja, vad handlar den om? Det är just som det låter, en näve grus. Handlar också om hur det är att leva med MS. Men jag hade kommit lite vidare. Jag menar, första boken, då var jag nysjuk så att säga. Så då handlade den boken om det. Men nu, näve grus, så hade jag kommit vidare.
För när jag läste om den och pilgrimsfärd, ja. Så då gjorde jag kopplingen till din farfar och farmor som... Och farfar var pastor i baptistförbundet.
Ja, så var det.
Har du någon tro?
Jag har tro och tvivel, kan jag säga.
Kan du utveckla det?
Ja, det är precis som det låter. Jag tror och tvivlar. Ibland... vad ska jag säga? Jag vill inte kalla mig religiös. Eller nej. Troende. Utan jag vet inte. Jag vet inte. Och sen när man tittar på den här världen vi lever i. Jag vet till 17 alltså.
Nej.
Jag vet inte. Jag tror på att man... Det finns ett budord som jag håller vid. Och det är jag älskar det nästa så som det själv.
Mm.
Jag tycker man behöver inget mer. Men jag är inte... Liksom, jag är en satmara också ibland. Liksom.
Jag har svårt att tänka mig.
Jag gör fel hela tiden. Varje dag gör jag fel.
Jo, fel kan man göra, men behöver man bli en satmara?
Nej, men jag kan vara det ibland.
Ja.
Jag kan bli arg liksom.
Ja. Vad gör Louise när hon är en satmara?
Ja, satmara.
Det var du som sa det.
Ja, jo, jag vet. Vad ska jag säga? En satmara kanske var fel uttryck, men jag kan ryta ifrån. Jag kan bli arg ibland.
Mm. Det låter ju mer sunt.
Ja, eller hur? Det är friskt.
Ja, du kan vara sund ibland.
Ja, exakt, ja, exakt.
Vi tar
ja.
Det istället.
Ja, okej okay då. Vi köper det. Ja. Nej, men jag tycker hela den här rello-grejen, det är inte riktigt min grej. Men jag tycker ändå, jag vill ändå tro på att göra gott när man kan.
Mm.
Och så får man ryta ifrån när det behövs.
Mm.
Ja.
Och älska sin nästa som sig själv. Ja,
exakt. Och det är väl det som jag hoppas att... Och jag känner också min son är... Han är en bra människa. Han har blivit en bra, han har fått bra värdegrund och fått bra värderingar. Och till det jag hoppas på att kunna sprida vidare.
Mm. Det var väldigt fina insikter ifrån din egen kyrka.
Ja.
Eller hur?
Absolut. Man måste ha en egen kyrka och sitta och reflektera och fundera.
Mm. Ja.
Och tänka.
Mm.
Bygger en friggebod för man ska kunna tänka i fred.
Var det meningen så från början? Att nu bygger vi en friggebod där jag kan få vara i fred?
Nej, jag vill ha ett eget rum. Jag vill ha ett eget rum. Sen har det utvecklats till en kyrka.
Mm.
Har det. Mm. Men det var det som pilgrimsprästen fastnade för. Och det var därför han ville bjuda in mig till Vadstena.
Just det.
Mm. Och då fick jag bo hos nunnorna där också.
Hur länge bodde du där?
Det var bara någon vecka eller någonting.
Ja.
Ja.
Levde du nunneliv också? Jag tänker med fasta bönetider och måltider. Och hängde du med dem i deras dagsrytm?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Ja.
Lite grann så.
Mm.
Och sen så hade nunnorna också... ett staffli där de hade massa choklad. De hade skrivit en skylt och sa synder liksom. Man kunde synda också.
Ja, och tillåtna synder.
Ja.
Choklad.
Ja. Men min erfarenhet, jag har ju varit i ett nunnekloster i Israel också. Jag skulle hälsa på min vän Andrew.
Okay.
Min vän Andrew som hade en syster i rysk ortodox nunnekloster i Israel. Så där var jag hälsa på också. Och jag har aldrig sällan skrattat så mycket och haft så roligt. Hänga med nunnor är skitkul, rätt sagt.
Har de humor?
Om.
Det känns så.
Ja, men de har en massa humor.
Mm.
Det är jättehärligt.
Mm.
Ja.
Det är tips. Häng med nunnor.
Ja, gör det.
Mm.
Då får ni kul.
Ja, Carina Lidbom, skådespelerskan, har ju varit med i min podd också.
Ja.
Hon har ju flera tillfällen åkt ner. Jag tror hon åkte till Italien och bor på kloster.
Ja, just det.
Ihop med nunnor.
Ja.
Just för, dels för att få egen tid att tänka, meditera.
Precis, exakt.
Men
exakt.
Också att det bjuds på så mycket humor.
Ja, men det är det. Det är jätteroligt.
Mm.
Det är det. Då kan man snacka om självinsikt.
Mm.
Humor. Och humor. Och det är vad min farmor alltid sa. Min farmor lämnade efter en liten bok som jag hittade som han hade skrivit. Hon sa att utan humor då blir man fanatiker.
Mm.
Fanatism är en synd. Utan man måste skratta. Humor är så viktigt.
Fanatiker kanske inte skrattar.
Nej, det är det farmor sa.
Ja.
Och hon kom från Värmland till och med.
Ja, du ser.
Ja, du ser.
Var från Värmland var hon?
Hon var från, vad heter Gunnars...
Gunnarskog?
Ja.
Mm. Eller Gunnarska, som vi säger.
Ja, Gunnarska.
Mm.
Ja.
Sponsorsnack. Min dotter ska snart få en balkong. En inglasad alltså. Och alla runt henne blev så glada när hon fick det beskedet. Nästan som hon skulle få åka på utlandssemester. Och när jag tänker efter lite så är det inte så långt ifrån det. Det är varmt, avkopplande och så känner man sig lite ledig. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Och bor man i en lägenhet som min dotter gör så kan det ju lätt bli lite instängt. Och dagar man är lite seg eller inte riktigt känner sig helt frisk så kan man ändå komma ut och få lite frisk luft. Perfekt i coronatider. Balko heter ett gäng som skapar såna här ytor. Balko stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då inglasade. Och jag var med när de invigde sina nya lokaler här i Karlstad. Och jag fick på riktigt nästan en chock så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, ja, jag har fått betalt för att säga det här. Men det är ju sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland gå runt och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balko och deras balkonger öppnar för så många möjligheter. Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning, eller varför inte en plats för fest. Så sitter du i en lägenhet och känner att ja, det här med balkong, det vore något för mig. Ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening och tillsammans går ni in på balko.se och se hur ni kan lösa detta. Balkongen i gränslandet mellan ute och inne.
Du har ju gjort mycket. Du har varit med i tv på olika sätt. Körslaget och Stjärnorna på slottet. Och nu senast bättre. 2018 är jag Så mycket bättre.
Korrekt.
Där läser jag någonstans att du tycker det är så jobbigt att se dig själv.
Ja.
Vad är det som är jobbigt?
Ja, nu på Så mycket bättre tyckte jag var väldigt jobbigt. För att jag såg ju att jag blivit mycket sämre i kroppen.
Mm.
Och det var smärtsamt att se.
Mm. Hur tacklar man det som människa?
Ja, hur gör man? Ja, det är bara att acceptera läget.
Ja. Och hur mår du nu?
Sådär.
Ja.
Rent fysiskt.
Ja.
Psykiskt mår jag jättebra.
Mm.
Själen mår jättebra. Men kroppen, det bara går ut för, om man säger. Det är väl mer så här, man måste komma till acceptans.
Mm.
Så här ser det ut liksom.
Mm.
Och jag vet ju utgången, om man säger. Så att det bara acceptera och försöka komma förbi alla svårigheter man har längs vägen, om man säger. Och acceptera, så här är läget.
Mm. Vilka lutar du emot? För jag tänker att vissa stunder så rasar det.
Ja, det gör det.
Ja.
Ja, som sagt, jag älskar min man. Han är mitt största stöd, måste jag säga. Ja.
Och hur ser det ut med forskning när det gäller MS, med bromsmediciner och...
Men jag har, nu har jag ju kommit in i det där stadiet. Nu hjälper inte bromsmediciner längre. Nu går det bara ut för. Ja.
Mm.
Och så är det.
Ja.
Men det är vad det är liksom. Det är vad det är.
Mm.
Men jag har kommit så långt i alla fall. Jag har gått till skolan, rehabskolan. Det har varit en jättebra skola. För att lära sig också komma till acceptans. Lära sig att leva med det.
Mm.
Och det är kanske det viktigaste jag vill kunna vidarebefordra till andra som lever med kronisk sjukdom, att det går att leva med.
Mm.
Jag ser inte att det är lätt, det går att leva med.
Just det.
Om man också tar hand om sig och göra vissa saker, men det finns inget botemedel.
Nej, och vad gör du när du tar hand om dig?
Jag måste träna. Jag går och simmar till exempel, jag går på rehab. Jag går på gym på Eriksdalsbadet och jag försöker sköta kosten på ett bra sätt.
Mm.
Visst, nu har jag pratat om öl och sådana grejer. Det ska jag väl helst inte dricka för mycket. Men, eller champagne. Eller hur taget. Och så.
Men ibland så får man ju också njuta.
Ja, det får inte bli för tråkigt. Liksom.
Nej, jag tror att man förkortar livet.
Ja, exakt. Man måste ha roligt. Ja. Man måste skratta.
Jag tror det är viktigt. Som din farmor sa.
Ja.
Man måste skratta.
Man måste skratta.
Mm.
Ja, farmor var klok.
Mm.
Ja.
Hur mycket vill du prata om MS, tänker jag?
Ja, jag är ganska trött på det.
Ja, och jag har medvetet inte pratat om det.
Ja, men det är bra.
Någonstans så... Och jag blir ju intresserad på riktigt.
Jag tror det.
Av hur man som människa lever med en kronisk sjukdom.
Ja, och, det kan vi prata om.
Ja, vi kan ta lite grann det som avslutning.
Absolut.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för tombolan!
Tombolan!
Når du den där?
Den här?
Ja.
Det ska jag väl göra.
Va? Jag känner den närmare.
Ja, och här ska jag öppna den här.
Precis.
Är det så? Nu. Oj, och så får jag ta vissa lappar här då.
Ja, de har fastnat lite grann i kanter och sådär ser jag också.
Ja,
vi får försöka
men det här är intressant. Mm. Wow, gud.
Jag gör inget.
Mm. Oj, bara hårt, tungt här. Vad är du mest tacksam för? Det är mycket. Jag är tacksam för mycket.
Mm.
Jag älskar min man. Jag älskar min son. Jag älskar mina vänner. Jag är tacksam för att vi kan bo i det här fina huset. Jag är tacksam för mycket. Mycket. Jag är tacksam för att jag kan jobba med det jag älskar mest. Jobba inom musiken. Jag är tacksam att jag får möta mycket sköna människor. Jag är tacksam för att jag lever.
Mm.
Ja.
Fint.
Mm.
Vi tar nästa.
Mm, vi tar nästa. Wow, nu la jag ner den där.
Ja, det är bra. Ja. Du kan ta ett par åt gången.
Faktiskt. Ja, jag gör det. Ja. Jag gör det. Ta rätt här. Så, den här var knölig.
Mm. Den har varit med förr kanske.
Japp, jag tror det. Oh, det var två stycken här. Okej. Okay. Hur mår du? Vänta. Då mår du riktigt bra. Var är du och vad gör du? Jag är i simhallen och simmar.
Mm.
Då mår jag riktigt bra. För då känner jag mig som barettdansös.
Ah.
Mm.
Mm.
Då kan jag röra mig fritt.
Mm.
Om du arbetade med något annat än det du gör, vad skulle det vara? Jag tycker om människor. Jag skulle inte sitta på något kontor, utan jag tycker om att jobba med människor på något vis. Ja, vad skulle jag göra? När jag var liten så ville jag, eller när jag var yngre så ville jag faktiskt jobba med mat.
Mm.
Jag ville bli kock. Tills jag började jobba på en restaurang. Och insåg vad hårt det var. Så att det lade jag ner.
Mm.
Men från början ville jag bli kock, jobba med mat.
Mm.
Berätta om ett tillfälle när du skrattade väldigt mycket. Det är hela tiden. Det går inte en dag som jag inte skrattar. Senast i morse skrattade jag väldigt mycket.
Mm.
Men 17. Alltså, man måste försöka skratta varje dag.
Mm. Jag tror du har hittat någonting där. Dels, det är inte så många som kan rapa upp så mycket man är tacksam över som du gjorde. Så självklart.
Ja.
Och att skratta, precis som din farmor har sagt.
Ja, jätteviktigt.
Tre bra ben egentligen.
Ja.
Att kunna vara tacksam, att kunna skratta och att älska din nästa som dig själv.
Ja.
Det får vara insikterna för den här podden ifrån Louise Hofstens egen kyrka.
Yes, yes.
Avslutningsvis, vi var inne på det förut.
Mm.
Med MS, att du känner att du blir sämre.
Ja.
Ja.
Mm.
Och hur man då tacklar det som människa. Och du pratar om acceptans.
Mm.
Hur jobbar du för att nå acceptans att leva med en kronisk sjukdom där du vet utgången?
Det har tagit många år för mig. Och förut när folk sa till mig när jag var nysjuk så att man måste lära sig att acceptera. Så här, för mig lät i mina öron som ungefär som man ska ge upp.
Mm.
Det är först nu när jag fattar att det handlar inte om att ge upp. Tvärtom. Men att man kan lära sig att leva med det. Och det är också en slags acceptans.
Mm.
Nej, men jag, som jag sa när man nämnde, jag har så mycket att vara tacksam för.
Mm.
Måste jag säga. Och faktiskt någonstans måste jag säga att sjukdomen har gett mig många gåvor också. Det har varit mycket skit med mycket gåvor. Därför att det har också varit ett sätt också att kunna när man pratar med människor, träffa människor. Så det har också varit en gåva.
Mm.
Att jag kom i kontakt med mycket människor, mycket folk.
Mm.
Som jag inte skulle pratat med annars.
Som kommer och vänder sig till dig, tänk då, eller? På grund av att du har...
Ja, jag kommer i kontakt med folk. Det är inte alltid man orkar prata och tjata om det här, liksom. Men
nej.
Ändå. Men jag känner ändå, nu är det nästan, nu har det varit en bonusmening för mig som artist och sångerska. Jag vill visa andra som lever i jobbiga situationer, som kanske har kronisk sjukdom eller någonting annat också, att det går att leva med.
Mm.
Det är inte lätt, men det går att leva med.
Och det är ju en ganska
skön... Och sen om man kan inspirera människor till det. Att livet är inte slut. Det trodde jag från början. Nu är det kört, liksom.
Mm-hmm.
Men det är inte det.
Nej, och det är ju en bra omramning av det också. Att man pratar om att leva. Att man lever med det.
Precis.
Att man ska inte dö med det.
Nej,
dö exakt. Ska vi alla. Men du ska leva med din MS.
Ja, så är det.
Mm.
Och det går att leva med.
Ja. Hur länge kommer du orka hålla på som artist?
Det vet inte jag.
Nej.
Jag tar en dag i taget.
Mm.
Men det vet inte jag.
Nej. Är det en jobbig fråga?
Nej, den är inte jobbig. Det är inte det.
Nej.
Jag vet inte. Jag tar en dag i taget, som sagt. Va?
Blott en dag. Ett blott ögonblick, en dag. Ett sänder.
Korrekt.
Ja.
Underbar.
Ja.
Åh, älskar den.
Kan vi sluta där?
Tycker jag låter jättebra.
Med blott en dag.
Blott
en ett dag. Ögonblick i sänder.
Så är det.
Tack för att jag fick sitta här.
Tack snälla för att du kom hit. Det var så roligt att träffa dig.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var en som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslöst stå. Han som bär för mig er faders hjärta, giver ljud åt varje nyfödd dag. Dess beskärda del av fröjd och smärta, möda vi. Thank you.